Spänn upp öronen.
Nu ska vi göra ett ovanligt program.
För idag så handlar det om livet i Kungs ladugård under 40- och 50-talet.
Välkomna till En kvart om Göteborg, Stadsmuseets alldeles egna podd. Jag heter Christian.
Och jag heter Ylva.
Men berätta, varför blir det ett ovanligt program?
Ja, men det är för att bakgrundsmaterialet delvis är annorlunda. Museet har ju samlat in en handfull intervjuer från Kungs ladugård under 2023 i samband då med att Egnahemsföreningen fyllde 100 år.
Jaha, så nu ska de här bevaras i museets arkiv i Kalotta som det heter.
Ja, men precis. Och vara tillgängliga för framtiden. För intervjuerna är ju ett sätt att förstå områdets förändring, beskriven med invånarnas alldeles egna ord.
Mm, men i stora drag, berätta lite, vad berättar de om?
Ja, men de pratar ju om efterkrigstidens Göteborg, de pratar om skola, sammanhang, solidaritet, stadsodling, men också om sådana här lite tyngre grejer som barnarbete och också om hur butikerna såg ut på den tiden. Och givetvis också någonting kring gentrifieringen av området.
Mm. Kulturvärden och sociala värden som direkt eller indirekt påverkat området.
Mm. Det är den gamla klassiken. Människorna bygger staden. Och för att få ihop hela bilden så krävs ju många pusselbitar.
Platsens förutsättningar är en av de pusselbitarna. Och planeringens ideologi en annan.
Mm. Och den här sociala tidsandan, den bidrar ju med ytterligare bitar.
Men då börjar vi med förutsättningarna. Platsen.
Ja.
Marken som utgör stadsdelen Kungs ladugård, den tillhörde ju en gång Älvsborgs slott. Den ingick i försörjningen av kungen och hans soldater. Troligtvis i form av jaktmark som Änggårdens hejderidare, alltså skogsvaktare, hade koll på.
Ja, så gick det några hundra år när hjortarna galopperade över marken till stadsingenjör Albert Liljenberg får i uppdrag att planera området som då tillhör Göteborgs utmarker.
Ja, och det fanns ju flera sådana utkantsområden som Liljenberg såg som bra platser att utveckla bostadsområden på. Alltså inspirerade av dåtidens tankar.
Och vilka då?
1908 fanns en karta med lämpliga områden. Det var bland annat Utby, Bagaregården, Änggården samt då Kungs ladugård.
Mm. Det här är ju fina trädgårdsstadsdelar allihop. Och Änggården är ju som ett spegelområde till Kungs ladugård. Men jag tänker vi får säga något om anledningen till bostadsbyggandet.
Ja, det får vi göra. Och vi ska ju komma ihåg att det var en allvarlig bostadsbrist i Göteborg i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Stan hade en stor fattig arbetarbefolkning. Alltså familjer med många barn bodde hopträngda i undermåliga bostäder.
Mm. Och det har vi också tagit upp i tidigare poddavsnitt.
Ja, men precis. Och byggandet av landshövning i husen som en av lösningarna på bostadsbristen.
Mm. Precis. Men låt oss börja med att kolla närmare på avsikten enligt Liljenberg hur stadsbyggande borde utföras. Han beskriver det ju som en konstform.
Ja, i Hans Bjurs bok om Liljenberg finns ett citat som tydligt visar det.
Mm. Och nu citerar jag.
Ja.
Den verkliga stadsplanekonsten våldför sig icke på naturen och skönhetskraven genom inpressandet av ett system. Hans arbete är ett ordnat planerande med de naturliga terrängförhållandena och de övriga befintliga förhållandena till utgångspunkt. Utgående härifrån är hans mål att med sin individuella konstnärlighet som hjälp skapa en stad som genom sin skönhet bidrar till att göra sina invånare till goda, sunda och glada människor.
Vilket fantastiskt citat. Och det verkar ju som om Liljenberg lyckas med sin stadsplanering även ur ett ekonomiskt perspektiv om man tänker på området idag. Alltså visst är söktrycket på bostäder här ett av de högre i Göteborg.
Ja, men absolut. Och även då om dåvarande stadsingenjören inte hade främst fokus på pengar så tycks ju inställningen att bygga en vacker stad som gör människor glada också generera ekonomi i vår tid.
Att vackra, välplanerade och trivsamma stadsdelar också blir lönsamma finns det ju fler exempel på. Till exempel Bagaregården som vi redan nämnt och Guldheden från några årtionden senare.
Mm. Det stämmer ju. Ska vi nämna något om bebyggelsen också?
Ja, men året 1907 så landade ju ärendet att skapa bostäder för mindre bemedlade i Kungsladegård på Liljenbergs bord. Hans fokus var god arkitektur, tillgänglighet och grönska, och han planerade området utifrån tidens moderna idéer om trädgårdsstad av engelsmannen Ebenezer Howard och också österrikaren Camillo Sittes vid tiden väldigt inflytelserika medeltidsinspirerade stadsbyggnadsidéer.
Mm. Och resultatet blev ju en varierad bebyggelse i mänsklig skala, anpassad efter topografi och gestaltad med stor detaljrikedom och grönska. Och som komplement till den planen så kom ju egnahemsrörelsens självbyggeri, där liksom gemensamma ansträngningar att bygga en bostad med egen täppa till bidrog till den här stora variationen i området.
Men det här är ju inte hela svaret på varför området är levande och trivsamt 117 år senare. Vi ville förstå mer om hur de sociala sammanhangen har sett ut och hur de utvecklas under årens lopp.
Mm. Och då har vi intervjuerna som ju är anonymiserade i den här podden. Så de här citaten som vi kommer höra nu, det är bara olika röster från Kungsladegård. Och det blir mycket barnperspektiv.
Kul! Ska vi börja med bostäderna, som i regel var tvåfamiljshus.
Mm.
Ägde du huset hade du hyresgäster på ett våningsplan eller en butik i bottenvåningen. Få bodde i hela huset själva.
Ja, det är ju många fler människor som bor och arbetar i området under andra världskriget och efter.
Idag är ju genomsnittet i Göteborg 36 kvadratmeter per person enligt SCB. 1945 bodde ofta en hel familj på motsvarande yta.
Mm. Vi har ett citat som visar hur en familj med tre barn delade på två rum och kök. Låter så här. Huset var stort, men vi hade hyresgäster. Vi bodde fem här nere, för vi fick en lillebror som föddes när vi flyttade hit. Vi bodde alla fem i sovrummet. Det var ju en babysäng, och så hade jag en mellansäng, och min syster en säng, och mamma och pappa en dubbelsäng. Så bodde man då. Det andra rummet var finrum med radio där man kunde lyssna. Mamma och pappa gjorde det på kvällen, för då skulle vi sova och vara tysta. Sen hade vi en bäddsoffa som morfar, när han kom från Östergötland, kunde bo i. Då sov han där när vi firade jul och så.
Verkligen compact living. Men då fanns det ändå två rum och kök för familjen att dela på. I en annan intervju delar en familj på fyra personer på ett rum och kök. Och nu citerar jag här då. Mamma och pappa låg i köket. Jag och min syster låg i rummet. Även om det i vår tid räknas som trångt, så säger personen vidare. Jag minns inte att det var obehagligt. Jag minns inte att det var svårt och trångt. Jag minns inte att jag inte trivdes.
Mm. Och det här visar ju att det inte alltid behöver vara svårt att bo på liten yta. Det kan också vara trivsamt.
Och ännu enklare om ens grannar och vänner bor på motsvarande vis. Men detta med självbyggeriet i egnahemsrörelsen, det var ju ett sätt för att få folk att minska byggkostnaderna, men ändå få till ett eget hus med den där täppan till.
Mm. En av dem vi intervjuat berätta att farfar och hans kompisar byggde huset medan pappa var hantlangare. Farfar hade då en stor husbyggarkunskap, men behövde hjälp med att mura den öppna spisen.
Ja, du kan ju sällan allt själv.
Exakt. Och resultatet blev då, och nu citerar jag. De var väl på snusen när de byggde den där spisen. Den har aldrig gått att ändra i.
Alltså hög igenkänningsfaktor på att få in en klantig hantverkare.
Ja, och intervjupersoner berättade också att för att få sånt här ekonomiskt bidrag till husbygget så var man tvungen att följa arkitektritningen till punkt och pricka.
Ja, okej.
Okay. Så när ritningen då anvisade skafferi åt söder så fick man inte ändra ritningen.
Ja, det är ju besvärligt. Söder är ju varmast. Det här är ju under en tid när folk inte hade kylskåp utan också förlitade sig på källare och kallskafferi.
Mm, verkligen. I en av intervjuerna så säger personen angående kylskåp hemma så här. Nej, det kunde vi bara drömma om.
Ja, och idag är det svårt att ens tänka sig ett liv utan kyl och frys.
Ja, verkligen. Men då var ju Kungsladegård något annat. Och det fanns ju massor av butiker i området. Så du behövde ju inte heller förvara mjölken någon längre tid, utan kunde köpa även på söndagar före högmässan.
Och så fanns det ju mjölkbud. Alltså, en av personerna säger, folk kunde beställa. Jag jobbade där nere i Konsum som springpöjk. Bar ut mjölk på söndagarna och ställde utanför dörren som de gör i staterna.
Ja, detta med barnarbete.
Ja, barndomen kunde vara mycket kort.
Mm. Och det fanns ju alltid jobb för barn, exempelvis som springfas. En av dem vi intervjuade berättade om en lön på 1 krona timmen för det här jobbet. Och nu kommer ett långt citat här. Det låg ju en järnaffär där nere på hörnet. Där var jag springschack och den gubben skulle ha 1 fat med rödsprit i affären. Och det köpte man nere på Vin- och spritcentralen på Hultmans Holme. Jag hade en 2-hjulig cykel med en stor pakethållare fram. Och då fick jag ta tomfatet på 50 liter och köra ner till Vin och sprit och lasta på. Jag hade sådana remmar att dra fast det med och sen cykla upp för. Han hade en brorsa med en järnaffär i Landala och han skulle ha halva fatet. Men du vet, jag vågade aldrig gå av cykeln för då tippar ju hela skiten. Så jag cyklade upp för de där backarna med det fatet och så tömde jag halva hos den gubben och så cyklade jag ner till Kungs Ladugård så den andra gubben och fick resten. Och det höll jag på med i 3 timmar.
Oj, hur gammal är personen då?
Ja, kanske så här 12-13 år. Vet du vad han köper för pengarna?
Vad ville dåtidens kids ha? Stenkakor? Ny cykel? Nej, ingen aning.
Ja, när han är 14 år, då har han äntligen sparat ihop till, här kommer det, gräsklippare.
Ja, okej. Okay. Oväntat val.
Ja, intervjupersonen säger då, ja men det fattades ju allt. Och gräset växte ju så vi först fick slå det med lie. Tydligen var det vanligt enligt personen att barn som arbetade lämnade hela lönen till familjen. Hen säger, ungarna var tvungna att hjälpa till.
Ja, det är en helt annan verklighet. Men de hade ju massa lek och bus för sig också. I Clintons trappor så lekte de bland annat teater.
Ja, en av de intervjuade berättade att de hade olika rollspel för sig. De smög eller gick gravallvarligt upp och ner för trapporna. Så här säger hon, personen. Min mormor hade hemmets veckotidning som berättade om kungahuset. Så jag kunde bidra med roller som prinsessan Astrid och prinsessan Märta av Sverige. Och kungarollen fick ju någon ta, fast vi bara var flickor i teatersällskapet.
Ja. Sen har vi leken vid älven. Det här var ju på den tiden när avloppsvattnet inte renades.
Ja, usch ja.
En äldre kusin lockade med sig den yngre personen till älven och sa, vi ska gå ner till färjan så kan vi hjälpas åt att fiska upp kudonger. De är roliga. De kan man blåsa upp.
Ja, för är man liten och inte har koll på användningen av kudonger så är det ju som gratis ballonger faktiskt.
Ja, en tuff läxa. Men det finns annat som imponerar. Det här är ju under en tid när små barn inte är på dagis utan ränner runt hemma.
Ja, många mammor är ju hemmafruar.
Mm. Och folk var barnkära i området, menar intervjupersonen, och berättar att det fanns en familj som hette Karlsson, där pappan var en käckgubbe.
Vad gjorde han för något?
Ja, men han tog hand om ungarna på sommaren för att åka bada i Johannelund. Intervjupersonen beskriver det så här. Då cyklade gubben först. Han var skräddare. Kraftig och rak i ryggen var han, och så cyklade han först. Och så alla ungarna i en rad efter sig. De som ville fick följa med. Så vi kunde vara en 10-12 ungar som han hade på släp efter sig.
Vilken bra gubbe får man säga.
Ja, inspirerande.
Mm. Och den här generösa inställningen till barn märks också i andra intervjuer. Exempelvis från butikerna i området som Oskar Hirschemans konfektyraffär på Oxhagsgatan. Där gjordes lyxig konfekt till företag som Broströms.
Vad hände?
Ja, men intervjupersonen säger. Så stannade han vid staketet. Man vågar ju inte fråga, har du något? Utan det var sonen i huset som sa, skulle ni vilja ha lite trasigt godis?
Ja, ja. Det gällde också i Annis gottaffär.
Okej.
Okay. Där säger intervjupersonen. Då gick man in där och hon sa, skulle ni kunna posta ett brev till mig? Ja, brevlådan låg ju här nere och så fick vi godis. Där fick vi ofta för att höra om hon inte hade något att posta.
Mm. Bara i det här egna hemsområdet och längs Kungs Ladugårdsgatan så fanns det över 30 olika butiker och verksamheter.
Ja, det var något annat innan alla storköp och e-handel slog.
Ja, ja, det är svårt att riktigt tänka sig idag hur det här måste ändå förenkla vardagen att ha fiskaffären och speceriaffär i kvarteret.
Ja, mjölkbutiker överallt. Flera skärkbutiker, bagerier och kemikalieaffär.
Ja, man kan säga att det blir som den här kända arkitekten Jane Jacobs beskriver. Många ögon på gatan.
Ja, och det finns ställen som Plaskis i närheten där barnen kan bada gratis. Men också andra platser där barnen kan leka själva.
Mm. Som Slottsskogen som ju är en väldigt viktig plats och finns nära. Men också den här mer komplexa får vi då säga, Svaleboskogen. Där kunde ju barnen dels plocka blommor till fröken, men där kunde ju också pågå konflikter mellan olika gäng.
Det finns ju de som fortfarande undviker Svaleboskogen i vuxen ålder, som minns det här. Jag hade en klasskamrat i villan bakom de engelska radhusen. Där bodde Agneta och då var man jätterädd. Att hon vågade bo där. Jag gick ut och tittade ner. Det var jätteobehagligt när man var på barnkalas där.
Ja. Och det hon är jätterädd för då är ju ett killgäng som bor i landshövdingekvarteret som heter Blodnävan. Och som barn så tolkas det här namnet bokstavligt. En annan av de här intervjupersonerna ingick i striderna. Och skriver, eller säger så här. Där krigade vi. Du vet hur de gjorde på Bronkeberg. Alla stod och hötte. Ingen vågade gå fram. Då krigar man, vet du, och ropar okvädningsord till de andra. Alla fula ord som finns.
Och i Svaleboskogen hade barnen olika namn på bergknallarna. De hette Örnklyftan, Tarmklyftan och Rävkullen. Svalebo var under efterkrigstiden inte en park med asfalterade gångar utan faktiskt en riktig skog.
Mm. Nu har vi ju redan börjat prata om den här grönskan som finns i området. Men odling har ju också varit viktigt från början. Främst då bär och frukt. Vi har päron och plommon, i första hand äpplen som odlades även i de här små radhusträdgårdarna.
Ja, många odlade ju hemma för husbehov. Ofta var det kvinnorna som skötte om trädgården, men en viktig inspiration för barnen var ju också Kungsladegårdsskolan. Där jobbade magister Grimvald som lärde barnen om natur och odling.
Mm. Vi har ett citat här. En sån skolträdgård, ni kan inte ana. Den låg mellan skolan och skolängen och hushållsskolan, alltså det som idag är studentbostäder. Jag tror att det fanns 15 skolträdgårdar på de största skolorna vid den här tiden i Göteborg. Alla de är bilparkeringar nu för lärarnas bilar.
Ja, sorgligt att de här skolträdgårdarna som en gång fanns, de är ofta bortglömda. Men det finns idag återigen skolor och förskolor som vill lära barnen att odla.
Mm.
Jag läste om Flatåsskolan i en projektrapport om pedagogiska odlingsträdgårdar från 2014. Den skolan har en tydlig utomhuspedagogisk profil och inom projektet så planerades en trädgård på skoltomten och hela 250 elever hjälptes åt att plantera lök.
Mm, kul! Mm. Man kan säga att det här med odling är ju en viktig kunskap i ett hållbart samhälle. En av intervjupersonerna säger så här. Allt växte där. Potatis, morötter, dill och persilja. De vanligaste grönsakerna och blommor. Solrosor. Det var för att man skulle gå ut och hämta det, lära sig om det, rita det och läsa om det, gå ut och titta på det och lukta på det. Det var aktivitetspedagogik. Den förestods av en lärare som var intresserad och han kallades typväxtföreståndare.
Typväxtföreståndare? Ja, jag har aldrig hört talas om förut. Men vi måste prata mer om det här med aktivitetsbaserad pedagogik som skolträdgårdarna var ett exempel på.
Mm, det vi kallar learning by doing.
Ja, enligt en av intervjupersonerna som kom tyska, österrikiska, judiska flyktingar hit under kriget då. Ja, de gömdes i källare i Göteborg, bland annat av dåvarande landshövdingens fru Emma Jakobsson.
Mm, modigt.
Ja, många av flyktingarna var högutbildade lärare och pedagoger med koll på det här med aktivitetsbaserad pedagogik. En lärare som hette Ester Hermansson blev intresserad av deras kunskap och såg till att det blev kurser som bland annat lärare på Kungsladegårdsskolan, Älvsborgsskolan och Karl Johansskolan tog del av.
Så man kan säga att tack vare judiska flyktingar så fick som den senaste pedagogiken fäste i Kungsladegård och Majorna.
Ja, enligt intervjupersonen kom kunskapen den vägen. Här kommer ett citat som angående aktivitetsbaserad pedagogik. De lärare som jag tänker på, herregud vilken gärning de gjorde. De gick ut långa vägar med ungarna för att de skulle se det de pratade om. De tog sig tid för att resa till Fjällbo och gå upp på berget, högsta berget i Göteborgs omgivning. Tog en hel dag från 7 på morgonen till 10 på kvällen.
Mm. Vad roligt det är ändå att veta att barnen hade bra lärare som undervisas efter senaste pedagogiken. Men ska vi försöka knyta ihop säcken?
Ja, visst.
För nu har vi ju pratat om Liljebergs stadsbyggnad och compact living.
Prinsesslek, gängkrig och barnarbete.
Ja, och engagerade pappor som cyklar med barnen och bada.
Och judiska flyktingars påverkan på aktivitetsbaserad pedagogik.
Och prunkande skolträdgårdar.
Så vad har vi kvar?
Ja, men det är så mycket. Vi ska kunna prata om betydelse av socialdemokratin, scoutrörelsen, nykterhetsrörelsen och kyrkan med sin söndagsskola. Och även det här med gentrifiering. Men det blir ett för långt avsnitt. Kanske återkommer vi till det här. Men vi har ju redan nämnt engagemang och solidaritet i området, så låt oss avsluta med lite mer om vikten av social blandning. En av de intervjuade beskriver området så här. Från nödbostäderna nära älven till villorna, det var Kungsladugård alltihop.
Stor bredd ekonomiskt och klassmässigt.
Ja, och skillnaden var nog större förr, även om de här nödbostäderna som fanns då är helt borta. Men fortfarande finns det ju faktiskt många hyresrätter då med rimlig hyra kvar i de här landshövdinghusen.
Där även ensamstående låginkomsttagare med barn har ett bra liv. Hyresrätternas påverkan bör inte undervärderas för blandningen och säkert även för trivseln, tänker jag.
Nej, tänker jag också. Och det här med grannsämjan. En av de intervjuade berättar så här. Men de bodde i samma landshövdingehus. De som hade det bättre, ja, de kunde ge ett litet handtag till de som hade det jäkligt helt enkelt. Det fanns ju inga barnbidrag eller bostadsbidrag.
Att grannarna hjälps åt i området har ju flera personer vittnat om, även i villorna. Men en viktig aktör, kanske den viktigaste, för att skapa sammanhang och solidaritet var nog skolan som vi har pratat om. Så här beskriver en person det. Ja, 30-tal. Det var faktiskt fattigdom. Men det som höll ihop, att man lärde känna andra människor, det var ju skolan. Alla barn, var du än kom ifrån. Radhusen på Kungsladegårdsgatan, eller villorna där. Eller om du kom från nödbostäderna vid hamnen, så gick du i samma klass.
Mm. Det finns mycket att säga om svensk skolas utveckling och hur vi bygger sammanhållning i vårt samhälle. Men vi kanske ska avsluta med ett citat från samma person som ovan.
Absolut.
Det här är en person med gedigen kunskap om skolans värld som säger så här. Jag brukar säga till mina barn, skriv på min gravsten, en skola för alla.
Där satt den. Och där var det slut på dagens program.
Ja. Och blir du som lyssnar nyfiken på mer så kan du söka i museets databas Carlotta om Kungsladugård. Där kommer de här intervjuerna som citeras i det här avsnittet läggas ut så småningom.